Hej och välkommen till programmet Hitta styrkorna med Dr. John. John Steinberg heter jag och idag ska vi prata med Mats Rosenqvist, skolutvecklare, entreprenör och med stort intresse för undervisningskvalitet utvecklar modeller för att påverka skolutvecklingen i olika kommuner och på specifika skolor också. Vi sänder från Venngarn som ligger en bit utanför Sigtuna. I en byggnad som heter Betongfabriken, i en studio som heter avegenkraft.com med min producent Louise Palma Högyre som bockar och tackar här. Och vi sänder det här programmet ungefär varannan torsdag och det finns annat som går på avegenkraft.com. Och om du själv vill bli intervjuad av mig så är det bara att ta kontakt. Det här kommer att sändas både på radiostationen och finnas i mitt arkiv där. Och sen finns det också på YouTube på min kanal som heter The Empowerment Talk Show. Men nu ska vi prata skolutvecklingen med en som har kämpat hårt för det. Vi får lyssna nu.
Välkommen Mats Rosenqvist till vårt samtal om som heter Hitta dina styrkor med Dr. John. Det är jag som är Dr. John, John Steinberg. Och vi kommer att sända det här som en webbradio och som en YouTube-sändning också i en som på engelska heter The Empowerment Talk Show. Men nu pratar vi på svenska förstås. Jag försöker lista ut, jag ska be dig presentera dig själv strax, men jag tror att det första gången vi träffade varandra, det var på Bettmässan i London. Och det är ett antal år sedan motsvarande Z-mässan här, teknik och pedagogikmässa. Och du hade en utställning där med din infomentor. Och du tyckte det var fantastiskt att du tog för dig att åka till ett annat land och berätta vad du höll på med. Men du är en av de första med en lärplattform. Men det ska vi prata om strax. Men snälla, presentera dig själv och vad är bilden du vill att andra ska ha om dig och vad du har sysslat med.
Tack så mycket Johan. Och ja, det stämmer att det är nog säkert 2 decennier sedan du och jag vi träffades första gången. Och mitt namn är Mats Rosenqvist och jag har jobbat med svensk skola, inte i svensk skola utan med svensk skola i 30 år. Och jag brinner för skola och att göra den bättre så att alla barn och elever kan få den bästa möjliga starten i livet. Det är väl där jag har min start. Jag bodde en gång i tiden granne med Lärarhögskolan i Stockholm. Min bakgrund är att jag är egentligen då utbildad i kommunikation och information och det tangerar ju beteendevetenskap även om jag inte kan kalla mig för beteendevetare. Jag jobbade då när jag bodde där granne med Lärarhögskolan så jobbade jag med reklam och marknadsföring för små och medelstora multinationella företag. Några av världens största varumärken. Och det kändes inte så meningsfullt efter ett tag att försöka få företag att sälja 0,4 promille mer gröna ärtor eller 1000 fler bilar. Så att då sökte jag in till Lärarhögskolan.
Ja, du sökte in för att läsa. Okej,
okay. Det visste inte jag. Men innan jag hann börja så hann jag börja ett företag som idag och då hette Kunskapsmedia. Tillsammans med en kompis och då var jag fast i skolan. Och sen dess har jag fortsatt och startat ett par olika företag med fokus på att hjälpa skolan.
Ja. Men du var en av de första som utvecklade lärplattformar. Det är liksom, alla har det här nu, men du var bland de första, eller inte nu? Och kanske den rent av första.
Ja, det var helt säkert en av världens första. Jag blev kontaktad i slutet på 90-talet av en lärare som heter Erik Sundberg i Strängnäs. Och det var när jag var involverad i det som var startet till ITIS. Jag fick ansvar för att driva pilotprojektet kring ITIS i slutet på 90-talet. Och då höll vi utbildning i Strängnäs så då blev jag kontaktad av en lärare där. Och han hade en idé kring hur man skulle förbättra utvecklingssamtalen. Okay. Tillsammans, han var programmerare och jag var den som tänkte efter att så här kan, när jag satte mig in i det tänkte jag att så här kommer jag inte kunna fortsätta. Så där blev min riktiga penning kring att jobba med skola. Så utifrån det så skapade vi, och den första versionen var faktiskt på diskett, så länge sedan var det. Och sen jobbar jag ju då med att utveckla den här plattformen tillsammans med andra, och gick 2007 ihop med ett isländskt företag. Och också då ute i några andra länder i Europa höll vi på med detta. Så att jag hjälpte ju skolor och kommuner med att tolka styrdokument och göra någonting konstruktivt och användbart av det. Och det gjorde jag i många år tillsammans med kommuner och skolor. Och längs med vägen blev jag då mer och mer intresserad av forskningen kring framgångsrika skolor. Men jag gjorde några kul grejer där på tidigt 2000-tal. Dels så då skapade vi, jag pappa till något som heter Ordlistan, som var en liten handbok för att hjälpa lärare att formulera sig när man ska bedöma elevernas kunskapsutveckling. Och den fick ju förmånen att distribuera och sälja i över 100 000 ex. Och sen gav vi oss på under LPO 94-tiden, så hjälpte vi ungefär 20% av Sveriges kommuner till att välja ett tydligare formulerat läroplan eller kursplaner som vi kallar för paketet, som vi utvecklade tillsammans med utvecklingsledare i några kommuner. Och då tänkte vi att översätta läroplaner skulle vi aldrig behöva göra igen, för det skulle komma något som hette Lgr 11. Kommer du ihåg Lgr 11? Det är länge sedan. Men när det kom så kändes det att det var ju inte så tydligt som Skolverket utlovade.
De är lite linguistiska mardrömmar, en hel del av de här dokument- och målformuleringarna, och är det fortfarande. Så jag förstår att det var en stor hjälp där. Men jag ska backa lite tag här. Det här med utvecklingssamtal, vad såg du när du började upptäcka att något var galet? Vad var galet i det, och vad försökte du rätta till? För jag tycker det här är ett kärt tema för mig också, utvecklingssamtal.
Man kan väl säga lite rakt på att det fanns ingen idé om vad man skulle samla för data för att ha som underlag för samtalen. Det fanns ingen idé om vad man skulle hänga upp samtalen på för rubriker eller för agenda. Struktur. Att det skulle leda till ett. Så att man kan väl säga att samtalen som genomfördes var olika överallt. Det var nog inte ett enda som var likt det andra.
Nej.
Och innehållet var ju då ofta av karaktären att det inte var kopplat till det som eleverna skulle utveckla.
Ja.
Och det var också en period då många lärare uttryckte sig om elever var duktiga och så vidare. Och när det då inte var något fokus på målen, så tillsammans med några kommuner som hade börjat förstå det här, att vi måste sätta fokus på det som vi har i uppgift och i uppdrag att ge eleverna möjlighet att lära. Där måste vi ju samla samtalet kring. Så skapade vi en struktur för det. Så det var egentligen en brut till det som idag är Informenter.
Det är inte så perfekt idag heller. Det är ganska sprättigt, antar jag. Jag har varit en arg förälder. Jag har alltid hört att mina pojkar är lata. Så har de helt liv utanför skolan som de nästan inte vet om. Men okej, det är en väldigt, väldigt intressant utmaning. Jag har en särskild struktur för att komma åt elevernas lärstrategier som jag jobbar med på senare. Så jag har intervjuat ganska många ungdomar. Det är fascinerande hur väl de kan beskriva sin lärprocess. Men skolan fokuserar på vad man ska lära sig, men inte processen för att lära sig. Så det är en av mina käpphästar.
Men jag och mina partners brukar säga att eleverna egentligen kanske är skolans minst använda resurs. Så tillvida att de vet väldigt mycket om vad de själva både behöver och hur det kan stöttas.
Ja, jag är ständigt överraskad när jag frågar dem, hur har du lärt dig det? Fråga treåringar, hur har du lärt dig? Och de har ett svar. Och vet hur lärarna går till. Man ska göra flera gånger. Jag lyssnar på min pappa eller mamma. De berättar och så provar jag. Det är fascinerande. Men sen blev du intresserad av framgångsrika skolor. Och det är utifrån naturligtvis ett slags missnöje eller frustration över hur skolutvecklingen har gått till. Och jag antar att det innebär en del av studier av litteratur, men också studier ut i verksamheten för att sätta ord på vad som fungerar och inte fungerar, eller hur?
Ja, i och med att vi då hade uppdrag att tolka stöddokument och skapa strukturer för kvalitetsarbete med informanter, så såg jag ju en hel del hur det arbetet genomfördes. Och sen som sagt läste jag på, för den här forskningen kring framgångsrika skolor, den har ju pågått under decennier.
Ja, visst.
Och utifrån det så gjorde jag en, som jag kallade för modellen, en handbok i hur man utifrån forskning kring framgångsrika skolor genomför den svenska skolans uppdrag. Och huvudfokuset är det egentligen att skapa en struktur på allt det här som är hygienfaktorer och sen att komma in på undervisningens kvalitet. Ja. För det är det som alla är överens om har störst påverkan på elevernas lärande. Så den här modellen har jag och kollegor använt i mer än 30 kommuner och friskoleorganisationer för att skapa en mer genomtänkt och tydligare struktur utifrån uppdraget.
Men om du, nu det här med tolkning av undervisningskvalitet, det är väldigt intressant begrepp här, men om du skulle försöka beskriva ett ögonblick i ditt liv där du upplevde själv som elev i skolan eller kanske som vuxen där, okej, det här var kvalitet, den här lektionen, den här kursen, den här upplevelsen, det är kvalitet. Hur skulle du beskriva din upplevelse då? Och när träffade du på det?
När du nämner det så kommer jag med en gång att tänka på en specifik lektion. På gymnasienivå. Jag läste, på den tiden hette det 4 år i teknisk.
Ja.
Och i ämnet mekanik hade vi en lärare som startade en lektion som innebar att vi skulle skriva ett arbete där vi skulle utveckla en så kallad huggmejsel. Det vill säga en mejsel i stål som man kan slå med en hammare på eller något tyngre. För att på något sätt. Och han stod faktiskt och måttade så här och tänkte igenom vilken kraft. Så att han verkligen visuellt förklarade kärnan i uppgiften. Det var ju att komma fram till vilken kvalitet på stålet det behövde vara och man behövde räkna ut vilken kraft som skulle då hamna på huvudet på den här huggmejseln. Det var så extremt målande så att då förstod jag precis hur den här uppgiften skulle hanteras.
Okej, okay. Ja, men det är ett bra exempel. Det är sättet, retoriska knep, alltså hur man påvisar någonting praktiskt, koppla praktik till teori, demonstrera på ett sätt som är ett tempo som går att begripa.
Ja, det var ju två saker där. Han dessutom på något sätt så gjorde han den här kunskapen användbar för oss. Han förklarade vad vi skulle ha för nytta av den här kunskapen. Och det är ju en av de saker som elever i forskning har visat att de säger att de lärare som du upplever som hjälper till att stötta deras lärande bäst är bland annat då att inte bara förklara att du ska lära dig här för att, utan på något sätt kan måla upp vilken användbarhet den här kunskapen kommer att ha.
Naturligtvis. Men du har hjälpt skolor med en förvandling. Jag vet inte om du tolkar det på samma sätt, men jag brukar säga att det tar 5 år att vända en skola och idag är det väldigt instabilt. Man rektor byter skola hela tiden så det många är knappt kvar i 2-3 år. Men när du har följt en skolutveckling, bland annat med hjälp av dina metoder och Successful Schools och Bravo, vad har varit nycklar? Vad har du sett i förutsättningar för att en utveckling ska ske?
En förutsättning är att någon tydligt i organisationen tar flaggan och säger att nu ska vi leda det här arbetet i en riktning där vi tillsammans ska göra det konkret så att vi allihop kan genomföra det komplicerade uppdrag som skolan har. Det vill säga att vi ska samla ihop det som alla organisationer uppfattar uppdraget till att vi gemensamt har en gemensam bild av det. Så att det finns någon som vill ta den flaggan och hålla den högt under ett, vi brukar dela in i en produktionsfas, då vi tillsammans med hela rektorsorganisationen och förvaltningsledningen producerar den nya strukturen, det vill säga de nya rutinerna, den vetenskapliga grunden och så vidare. Och att det är ett arbete där man då förankrar under arbetets gång tillsammans med hela organisationen genom remisser och annat. Inte allt, men viktiga delar remissas.
Och de ledarna som leder den processen, jag skulle att ni hjälper till, men skolledarna som är involverade att följa den här processen, vad har de för egenskaper när de håller den här flaggan? Vad är som du... Ja.
De har framförallt två. De har förstått på riktigt att den struktur de har är för otydlig och de vill konkretisera det här mångfacetterade uppdraget så att alla kan ha samsyn kring det. Mm. Och det andra är att de har ett mod att bestämma och peka ut riktningen. För det är inte bara jag och som har upplevt, det har ju skrivits ganska mycket om det här, att OECD kom fram till att ett problem i en svensk skola är ju att det är otydligt vem som är ansvarig. Så att det här mångfacetterade, kompletterade uppdraget, det är ju inte tydliggjort. På olika nivåer. Så en annan viktig del är också att då tydliggöra vem är ansvarig för olika delar i uppdraget.
Ja, men det är...
Så att se och förstå att detta behöver konkretiseras för att kunna nå samsyn till det, kring det. Och två, att ha ett mod att peka ut vägen. Om vi nu tar kärnan i den här modellen är ju, vi brukar ha en Dumlekola som en metafor, eller jag brukar ha det. Alla de projekten har inletts med att jag visar en Dumlekola som första bild, första gången. Och jag brukar prata om att det fanns en gång i tiden en reklamkampanj för Dumlekola där sloganen var det kolan man vill åt. Känner man till Dumlekolans anatomi så är det ju först ett papper och sen är det ju en chokladöverdrag och sen där inne finns kolan. Så det är min fråga, vad är det som är kolan i skolans systematiska kvalitetsarbete?
Ja, men jag gillar det.
Och det som är kolan, det är undervisningen.
Ja.
Alla de andra strukturerna är ju till viss del hygienfaktorer för att vi ska kunna utveckla undervisningens kvalitet.
All right. Och sen jag har den här idén om stabiliteten också. Det är inte bara att det här är en långsiktig process. Så det är här ingenting man gör över en natt. Eftersom det är... omsättning på personal har nästan fördubblats på 10 år och omsättning på rektorer nästan tredubblats på 15 år. Alltså det byts ut folk hela tiden och det gäller att skapa en process som håller trots att människor kommer och går. Och det är ytterligare en komplikation.
Ja, och det är därför vi måste tänka bort från de kollegiala samtalen.
Ja.
Alltså svenska skola har ju haft som två huvudmetoder för skolutveckling under ett par decennier. Det har varit självvärderingar och kollegiala samtal. Och enligt bland annat Skolverkets definition, nu ska vi se, Rönnström, nu kommer jag inte ihåg referensen där, men skillnaden mellan kollegiala samtal och kollektiva samtal är att i det kollektiva samtalet är fokus på lärande processer för hela organisationen. Det är ett lärande för hela organisationen. Det är dit vi behöver komma för att också kunna stå emot den här höga
Det är det du kallar för kollektiva samtal.
Medan det kollegiala samtalet har som utgångspunkt att utveckla individerna i organisationen tillsammans. Så det är dit vi behöver komma för att överbrygga det här problemet med att vi har hög omsättning på personal. Vi behöver ju få det till att börja sätta sig i väggarna. Så det är det vi jobbar med.
Det tycker jag är jätteintressant, för att jag har haft en väldigt stor fokus på individens utveckling i det kollektivet, men jag börjar förstår att okej, okay, det har varit lite fel i mitt tänkande, och jag har lite mer av det här kollektiva tanken och kollektivt ledarskap i åtanke. Så jag tycker det var ett bra sätt att beskriva det. Det var väldigt intressant. Men om ni har de här egenskaperna, när du håller i flaggan för din egen entreprenörskap och din egen utbildning, vad tycker du att du, om någon skulle titta på dig utifrån och säga, det här har jag gjort bra som företagsledare, som entreprenör, när jag håller flaggan? Och
tittar jag tillbaka så, och kanske framförallt på informentortiden, som jag nu då har lämnat sedan 6 år tillbaka, så tror jag att under de år som jag blev bolaget, så tror jag att jag lyckades engagera många till att känna för företagets idé. Och att ja, vid varje anställning så sa jag att när du kommer in i det här bolaget så har du en sak som är både din rättighet och din skyldighet. Och så sa jag till alla som jag anställde. Och den är att du har alltid rätt att säga vad du tycker. Och det är din skyldighet. Och över tid ska du märka, om du har några åsikter, så ska du över tid märka att antingen de saker du själv har tagit upp, att de leder till någonting i bolaget. Eller ska du märka att andra säger saker som leder till att vi gör och utvecklar bolaget. Mm. Kan inte garantera att allting som du säger kommer att tas upp, men du ska märka detta över tid. Okay. Det tror jag var en central del i mitt företagande. Och jag kommer ihåg en gång då jag inte lyssnade när vi hade en samling. Hela organisationen, det var en som tog upp en sak och jag inte lyssnade, men jag rättade mig själv, kom jag på efter ett par minuter. Annars tror jag att jag levde efter det där. Det tror jag var min styrka. Mm. Det bolag jag driver idag är av annan karaktär, även om jag hoppas jag har samma inställning. Men idag jobbar jag mer i ett nätverk med andra erfarna och kunniga personer. Inte naturligtvis att de är anställda. Mm. Så att jag har förmånen att jobba med tillsammans med en man som heter professor Sir George Barrick. Det var en av hjärnorna bakom Londons stora arbete när de lyfte Londons skolor från att vara de sämst presterande i England till att bli de bäst presterande.
Ja.
Och två erfarna herrar här i Sverige som heter Bernt Friberg och Urban Hansson, som driver Fibla kompetens och skolkompaniet, som har genomfört tusentals lektionsobservationer. Och sen Marcus Samuelsson som är professor vid Linköpings universitet. Så vi har väl ett förtroende tillsammans på motsvarande sätt, hoppas jag.
Mm. Men okej, okay, om du skulle se det utifrån och se att ditt bästa jag i ditt ledarroll, alltså om någon skulle filma dig i dina vardag och när du leder andra människor, vad skulle de säga att, ja men det här gör du bra? Den frågan har vi varit inne på lite grann. Men det finns en annan aspekt av det. Se sig själv som rationellt bearbeta situationen, bra på organisation. Och sen har du också det emotionella, ditt engagemang och förmågan att entusiasmera. Och när man kombinerar det rationella och det emotionella i sitt ledarskap, det ofta har en bra verkan. På ytan, jag får intrycket att du är en ganska väldigt rationell person. Om man tittar på hemsidan, det är argument, det är data, det är information, det är tabeller. Men jag undrar om inte din grund egentligen är en så djup engagemang, så att de här båda sidorna hjälper varandra. Om du är rationell utan det emotionella, då blir det ingenting. Och om du bara är emotionell utan att tänkt igenom och organisera och har den förmågan, så blir det ingenting heller. Nej, men rättvis att säga så.
Ja, det tror jag nog att mitt engagemang är genuint. Jag har nu hållit på med skola i snart 30 år och vaknar upp varje morgon och känner samma lust och engagemang. Så att mitt entreprenörskap kring skola har varit drivet av lust hela tiden. Det tror jag märks och kanske till och med lite smitta. Och sen tror jag också att jag är relativt analytisk, men i kombination med en viss kreativitet.
Mm.
Där någonstans i den premenigheten tror jag att kärnan är.
Ja, och det är ett mönster som jag ofta ser hos framgångsrika människor. De har två sidor som är ganska bra balans med varandra. Som elever säger, en bra lärare är sträng men snäll. De är organiserad och strukturerad men också varma och uppmuntrande och i balans med varandra. Kärlek utan struktur fungerar inte, struktur utan kärlek fungerar inte för dagens elever. Du, vi ska runda av här strax här. Det är något annat du vill framföra om ditt företagande eller ditt sätt att tänka eller någon fråga till mig eller någonting du vill ha sagt innan vi rundar av.
Jag tänker, Johan, att komma in lite mer på undervisningen. Då.
Mm.
Det vi har gjort här på senare tid, det är speciellt. De här två herrarna, Bernt Friberg och Urban Hansson, vi har genomfört 2500 systematiska lektionsobservationer.
Ja, det är mycket.
Det finns ingen som har samlat så mycket data om vad lärare gör i svenska klassrum. Nu har vi då analyserat det tillsammans med Marcus Samuelsson och Joakim Samuelsson på Linköpings universitet.
Mm.
Och vi kan visa dels att alla lärares undervisning blir bättre.
Mm.
Men det andra, som den här rapporten som släpps om ett par veckor visar, det är att det finns utbredda okända brister i undervisningen.
Och okända.
Sammanfattar man med dem, så är det som så att det är anmärkningsvärt i vilken liten utsträckning undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Mm. Och det är dessutom så att skillnaden är inte mellan olika skolor, utan skillnaden är mellan klassrum på alla skolor.
Ja.
Och man kan säga att summerar man alltihopa så leder lärare aktiviteter i klassrummet, men de leder inte lärprocessen.
Nej.
För de snubblar redan i starten. För om vi tar en serie av de här 2500 lektionerna, en serie på 504 lektioner, alla lärare på 30 skolor från Skåne till Östergötland. I 60% av de lektionerna så fanns det inga lärande mål alls. Inga lärande mål, utan det var görande mål. Vi ska räkna till sidan 35.
Okay.
Och vi släpper den rapporten nu och den kommer att vara en riktig ögonöppnare för svensk skola. Och detta hänger ihop med att berättelsen i svensk skola har varit länge och är fortfarande både till de som studerar, till att bli lärare och när man kommer ut. Det är att du kan undervisa så här, så här, så här, så här och så här. Och när du kommer ut på din VFU och när du behöver dig själv, då kan du välja det som känns mest passande för dig och dina elever. Men vi har grunden för vår forskning är 120 forskares insikter i Sverige och 14 andra länder om vad lärare gör när elever lär. Och berättelsen är egentligen så att du kan undervisa så här, så här, så här, så här och så här. Och börja där, för det är framgångsrikt. Eller till och med mest framgångsrikt.
Ja.
Det är den berättelsen som behöver förändras.
Okej. Okay. Ja, men det är klart det är jättespännande och jag hoppas ni får gehör och uppmärksamhet för otroligt underlag.
Så frågan utifrån det här, jag kan då säga 60% av lektionerna inga lärandemål. 65% av lektionerna bjuds inte eleverna in till att reflektera kring sitt lärande. Mm. I 40% av lektionerna finns inga rutiner. I 60% av lektionerna är det inget samarbetslärande. Alltså det är många saker här som inte är på plats. Så frågan blir, vem är ansvarig för undervisningens kvalitet? Om det ser ut så här, så kan man ställa sig frågan, vem är det?
Ja.
Nu ser du lite dyster ut. Men för det fina med det här är att möjligheterna till förbättring är gigantiska. Det är 100 miljoner lektioner varje läsår.
Men om jag säger fundersam ut, det beror på min egen ifrågasättande av mig själv och min, för jag har varit väldigt individorienterad som jag nämnde tidigare, och du pratar om det här kollektiva processer och processanalyser och databaserade beslut och sånt, och det, ja, det, där har jag mycket att lära. Jag ska ta till mig det här från min egen del. Tack så hemskt mycket för vårt samtal, Mats, och önskar lycka till att fortsätta utveckla dina idéer och vara den entusiast och analytiker som du ändå är. Så vi ska avrunda samtalet och får vi prata lite grann efteråt, men tack så hemskt mycket för ditt deltagande.
Ja, då har vi lyssnat på Mats Rosenqvist, Successful Schools och Bravo Lessons. Och vi sänder programmet Hitta styrkor med Dr. John. John Steinberg heter jag. Som sagt, vi pratar med Mats Rosenqvist. Och vi sänder från Venngarn, sponsrad av Betongfabriken, en co-working site utanför Sigtuna. Producent Louise Palma Aguirre. Och som också ansvarig utgivare. Och av egenkraft.com lyssnar ni på. Det finns ett arkiv med tidigare samtal som jag har haft. Och det här samtalet kommer att läggas av egenkraft.com om några dagar. Och det finns också på YouTube. The Empowerment Talk Show heter det där. Ja, nästa gång vi kommer också prata skola med en riktigt, riktigt entusiast också. Och Frida Gustafsson Vennö som arbetar på Academedia. Välkommen att lyssna om 2 veckor. Tack för att ni lyssnade nu.